Good morning.
Good morning.
It has been an absolute pleasure for my team and I to be here over these last few days.
Det har varit en stor glädje för mig och mitt team att vara här de här dagarna.
We have had amazing conversations here in the church, out on the streets with pancakes and up at the university.
Vi har haft fantastiska samtal här i kyrkan ute på gatan med pannkakor och på universitetet.
And we have had the privilege of sharing God's love and his truth with all sorts of people.
Och vi har haft privilegiet att dela Guds sanning med alla sorters människor.
But one of the most common sentiments, especially at the university, is that there is no such thing as truth.
Men en av de viktiga punkterna på universitetet är att det finns ingen absolut sanning.
In the passage that we just read, in this passage that we just read, Jesus said to Nicodemus, "I'm telling you the truth."
Men i det stycke som vi nyss läste så säger Jesus till Nicodemus, "Jag säger dig sanningen."
At the university, the response is often, "There's no such thing as truth."
Men på universitetet så är svaret ofta att det finns ju inget som sanning.
There's no longer any up, any down, any left, any right, any right, any right, any wrong.
Upp och ner, vänster, höger, rätt eller fel finns inte.
Everything is subjective.
Allt är subjektivt.
I wasn't surprised to encounter this idea.
Det här förvånade mig inte att möta de här idéerna.
It's very common all over the West.
Det är vanligt i hela västvärlden.
At the end of 2016, the Oxford English Dictionary announced that their word of the year is post-truth.
2016 så skrev Oxford Dictionary att en engelsk uppslagsverk att årets ord det var post-sanning, eftersanning.
Post-truth is defined as that.
Där ser ni definitionen på post-truth, efter sanning.
And maybe you could translate that definition. Okay, big picture is facts are not important, personal opinion and feelings are what's important.
Ja. För att sammanfatta det, fakta är inte det viktiga utan den personliga känslan och upplevelsen, det är det viktiga.
According to the famous magazine The Economist, we live in a post-truth society.
Och enligt tidskriften The Economist så lever vi i ett post-sanningssamhälle. En post-sanningstid.
I think it's the first time in history that society has been called or classified a post-truth society.
Jag tror det är första gången i historien som ett samhälle har blivit klassificerat som eftersanningssamhälle.
But post-truth is not a new phenomenon.
Men post-truth, eftersanningen, är inte ett nytt fenomen.
It's as old as humanity.
Det är lika gammal som människan.
As a lawyer, I am fascinated by the most famous legal trial in human history.
Som advokat är jag mest fascinerad av den mest berömda domstolsförhandlingen i människans historia.
The trial of Jesus Christ before Pontius Pilate.
Jesus inför Pontius Pilatus.
This is not a fictional trial, even historians believe it really took place.
Det här är inte en fiktion utan även historiker tror att den här domstolsförhandlingen verkligen ägde rum.
The conversation begins with Pilate saying, "Jesus, are you indeed a king?"
Och konversationen börjar med att Pilatus säger till Jesus, "Är du verkligen en kung?"
Jesus's answer is surprising.
Jesus svar är förvånande.
He says, "Are you asking this of your own or has someone else put you up to this?"
Är det här någonting som du frågar av dig själv eller är det något som du har hört från andra?
In other words, Jesus is asking, is this a genuine question?
Med andra ord så frågar Jesus, är det här en allmän fråga?
Are you, Pontius Pilate, really interested in the truth?
Är du, Pontius Pilatus, verkligen intresserad i sanningen?
And are you willing to deal with the implications of the truth?
Och är du beredd att ta hand om följderna av sanningen?
It's meant to be the trial of Jesus.
Det är ju meningen att det här ska vara en domstolsförhandling med Jesus som anklagad.
But in reality it is Pontius Pilate's heart that is on trial here.
Men i verkligheten gäller det Pontius Pilatus hjärta.
Does he sincerely seek truth?
Söker han verkligen med full kraft sanningen?
Does he love truth?
Älskar han sanningen?
Or will he value expediency and comfort and convenience over the truth?
Eller är det så att egen erfarenhet, känslor och det som är passande för honom som han värdesätter mest?
All who love truth, says Jesus, recognize that what I say is true.
Jesus säger alla som älskar sanningen känner igen det jag säger som sanning.
What is Pilate's response?
Vilket är Pontius Pilatus svar?
Oh, okay, sorry. Want to go backwards? It's just alternating. Hold on. Oh, that's weird. Okay, backwards. Backwards. No, that's forwards. Backwards.
Bakåt.
Backwards. Okay. All right. I'm going to try to go backwards. Okay. Can I give the control to you?
Kan ni ta kontrollen där uppe?
And can you go back to where it says what is truth?
Kan du gå tillbaka till där det står vad är sanning?
Perfect. So Pilate's response to Jesus is what is truth?
Pontius Pilatus svar till Jesus är vad är sanning?
It's a very postmodern response.
Ett postmodernt svar.
And without waiting for an answer from Jesus, he walks away.
Men utan att vänta på något svar från Jesus så går han sin väg.
So just like Pontius Pilate, our culture has largely walked away from the concept of truth.
Precis som Pontius Pilatus så har våran kultur gått bort ifrån sanningen.
There's no more truth, only people's opinions and perspectives.
Det finns ingen sanning, bara människors åsikter.
And whatever's true for you is true for you, and whatever's true for me is true for me, and that's all we can say.
Det som är sant för mig är sant för mig, och det som är sant för dig är sant för dig, och det är allt vi kan säga.
Okay, I'm going to see if I can do this.
Jag kan se om jag kan göra det här. Okay.
Okay. So, when the Oxford philosopher Roger Scruton, however, here we go. Ready? Oh, no. Great. All right. I'll leave it to you. Yep, that's good. And I will say next. Okay. Roger Scruton says, when somebody tells you there's no such thing as truth, they're asking you not to believe them, so don't.
Som filosofen Roger Scruton säger, om någon säger att det finns inget som heter sanning, så ber han ju dig att inte tro på honom. Så gör inte det.
That's the problem for someone who says there's no such thing as truth.
Det är problemet med de som säger att det finns ingenting som sanning.
With the left hand they say there is no such thing as truth.
Med vänster hand säger de att det finns ingenting som sanning.
And with the right hand they say it is true that there is no such thing as truth.
Och med höger hand säger de det är sant att det finns ingenting som är sant.
It's a logical contradiction.
Det är en logisk kullerbytta.
Truth is one of those things yet that you just cannot avoid in life.
Sanning är en sån sak som du inte kan undvika i livet.
Let me illustrate with a story.
Låt mig illustrera med en berättelse.
I have a copy of a radio transcript of a conversation that took place off the coast of Norway in 1998.
Jag har en utskrift från ett radiosamtal utanför norska kusten 1998.
Between the Swedish and the Norwegians.
Mellan svenskar och norrmän.
And the Norwegians start by saying, please divert your course 15 degrees to the north.
Och norrmännen säger, var vänlig, sväng 15 grader åt norr.
Swedish response was, we recommend that you divert your course 15 degrees to the south to avoid a collision.
Svenskarnas svar blir att vi rekommenderar att ni svänger 15 grader söderut för att undvika en kollision.
Norwegians, negative. You will have to divert your course 15 degrees to the north to avoid a collision.
Absolut inte, säger norrmännen. Ni måste svänga 15 grader norrut för att undvika en kollision.
Swedish, this is the captain of a Swedish Royal Navy ship. I say again, divert your course.
Jag är kapten på ett fartyg i svenska flottan och jag säger åt er att det är ni som ska svänga.
Norwegians, negative, you will have to divert your course.
Absolut inte, säger norrmännen. Ni måste svänga.
This Swedish, this is the battleship HMS Stockholm.
Svenskan säger, det här är stridsskeppet Stockholm, slagskeppet Stockholm.
The second largest ship in the Swedish Royal Navy.
Det näst största fartyget i den svenska flottan.
We are accompanied by three destroyers, three cruisers and numerous support vessels.
Vi har med oss många underhållsfartyg, slagskepp och med mera som till vårt stöd.
I demand that you change your course 15 degrees to the north. I say again, 15 degrees to the north or countermeasures will be taken to ensure the safety of our fleet.
Jag befaller er att ni ska svänga 15 grader. Annars kommer vi att ta till motaktioner med vår flotta.
Norwegians, we are a lighthouse. It's your call.
Och norrmännen säger, vi är en fyr. Det är ni som bör svänga.
Now, some differences are just a matter of opinion.
Det är en del, bara lite olika uppfattning.
Vanilla ice cream versus chocolate ice cream. Coca-Cola versus Pepsi Max.
Och det kan vara Coca-Cola eller Pepsi-Cola eller ja, det var något annat exempel också.
There's no necessarily right or wrong viewpoint. It's a question of preference, personal preference.
Det gäller den personliga preferensen. Det finns ingenting rätt eller fel.
Other disagreements, however, are a matter of reality, a matter of fact.
Andra områden där man har olika uppfattning, det kan vara en realitet.
Is this red berry poisonous to eat or not?
Är det här röda bäret giftigt eller går det att äta?
Is the ice thick enough for me to drive my car over it or is it not?
Är isen tillräckligt tjock för att jag ska kunna köra över med min bil eller är den det inte?
Is that a small boat ahead or a lighthouse?
Är det en liten båt där framme eller är det en fyr?
Now, many people think questions of religion are questions of preference, like ice cream or Coca-Cola.
Ja, många människor tror att frågan om religion, det är liknande mellan olika sorters glass eller Coca-Cola eller Pepsi-Cola. Det är en fråga om smak.
But they're not, they're questions of fact.
Men det är inte, det är en fråga om fakta.
Are we here by accident or are we here on purpose?
Är vi här av en slump eller finns det ett syfte bakom?
Is there a right and a wrong way to live?
Finns det ett rätt sätt att leva och ett felaktigt sätt att leva?
Is there life after death? Is there a God?
Finns det ett liv efter döden? Finns det en Gud?
These are questions of fact.
Det här är frågor som handlar om fakta.
There either is life after death. Or there isn't.
Det är ju så att antingen finns det ett liv efter döden eller så finns det inte.
There either is a God or there isn't.
Antingen finns det en Gud eller så finns det inte.
Jesus either rose from the dead or he didn't.
Antingen har Jesus uppstått från de döda eller så gjorde han det inte.
We have freedom of choice. We need to make our own decisions about these questions.
Vi har, står inför ett val. Vi måste fatta våra beslut inför de här frågorna.
Every person has to investigate for themselves.
Alla måste undersöka för dem själva.
But the one thing we cannot say is that our decisions don't matter.
Men det vi inte kan säga är att våra beslut spelar ingen roll.
Some choices that we make matter for a day.
En del beslut vi tar, de spelar roll här och nu, idag.
Others matter for a week or a year, some for a lifetime.
En del spelar roll för en vecka, ett år eller ett helt liv.
But when it comes to the question of God, this is a choice that matters for all eternity.
Men när det kommer frågan om Gud, så är det ett beslut, en fråga som handlar om en evighet.
The famous Oxford professor C.S. Lewis put it like this.
Den berömda Oxford-professorn C.S. Lewis, han sa så här.
He said, Christianity is a statement which, if false, is of no importance, if true, of infinite importance. The one thing it cannot be is moderately important.
Kristendom är ett påstående som, om det är falskt, det inte har någon betydelse alls. Men om det är sant, har en allomfattande betydelse. Det enda som är sant är att det kan inte ha en modest betydelse. Lagom.
Lagom.
Ja. Yeah.
Very Swedish.
Very Swedish, ja. Yeah.
Now, why would anyone be a Christian? Because it's true.
Why wouldn't anyone?
Why would anyone be a Christian? Why?
Varför skulle någon vara kristen om det inte är sant?
Answer, because it's true.
Svaret är därför att det är sant.
Like Jesus said to Nicodemus, I'm telling you the truth.
Som Jesus sa till Nicodemus, jag berättar, talar om sanningen för dig.
I am a Christian because I believe Christianity is true.
Jag är kristen därför att jag tror att kristendomen är sanning.
I'm a lawyer, I'm a thinker, I'm analytical, I'm skeptical.
Jag är en advokat, jag är en tänkare, jag är analytiker, jag är en skeptiker.
I did not come from a religious background.
Jag kom inte från en religiös bakgrund.
But having thought deeply about what life is all about and where it came from and where we're going and what matters.
Men efter att ha reflekterat och tänkt mycket över varifrån vi kommer, var är vi på väg, vad går livet ut på?
I investigated all the major worldviews in an attempt to understand what life is all about.
Jag sökte världen kring med olika uppfattningar för att få ett svar på vad handlar livet om.
And I came to the conclusion that Christianity is true.
Jag kom till svaret att kristendom är sanning.
It makes sense of this world with its overwhelming impression of order and design and purpose.
Det är en förklaring till den här världen som har en sån överväldigande design och en överväldigande logik.
And it makes sense of why I am as I am.
Och det skapar också en förklaring till varför jag är som jag är.
With the deep longings that I have in my heart for meaning and for purpose.
Med den djupa längtan som finns i mitt hjärta efter en mening och ett mål.
As Dominic shared, for love and acceptance.
Som Dominic berättar om kärlek och acceptans.
And this is one of the big reasons why C.S. Lewis became a Christian.
Och det här är en av de viktiga anledningarna varför C.S. Lewis blev kristen.
Because he believed that Christianity made such remarkable sense of everything.
För att han såg att kristendomen skapar en sån fantastisk begriplighet av allting.
As he famously wrote, I believe in Christianity as I believe that the sun has risen, not only because I see it, but because by it I see everything else.
Som han skrev att jag tror på kristendomen på samma sätt som jag tror att solen har stigit upp. Inte därför att jag kan se solen bara, utan därför att jag tack vare den kan se allt annat.
Christianity has always been a faith based on good evidence.
Kristendom har alltid varit baserad på goda bevis.
You don't have to take your brain out of your head to become a Christian.
Man behöver inte ta ur hjärnan ur huvudet för att bli kristen.
God wants us to worship him with all of our heart, with all of our strength and with all of our mind.
Gud vill att vi ska tillbe honom med hela vårt hjärta, all vår styrka och med hela vår hjärna.
Jesus's question to Pontius Pilate is a question for everyone. Do you really want to know the truth?
Jesus fråga till Pontius Pilatus är en fråga till alla människor. Vill du verkligen höra sanningen?
The most common motto in all the universities of the world is "The truth shall set you free."
Det viktigaste mottot i alla universitet runt om i världen det är att sanningen ska ge er frihet.
Those words come from Jesus Christ.
De orden kommer från Jesus Kristus.
But while that motto adorns the walls of the academy, it no longer animates the minds of many people in the academy.
Även om de här orden nu pryder dörrarna till många akademier så är det inte säkert att det är så många människor innanför som lever i enighet med detta.
We don't talk about truth anymore because we have walked away from the idea that it actually exists.
Vi talar inte så mycket om sanning nu för tiden eftersom vi med vårt agerande har gått ifrån att leva som om sanningen finns.
And culturally everything has been set up to avoid disagreement.
Och vår kultur har arrangerat så att vi ska försöka undvika alla disputer.
But there's a problem if you take all truth off the table.
Men problemet är om vi tar bort all sanning från bordet.
The world becomes a dangerous place.
Blir världen farlig?
Why? Because you're removing the only thing that can stand up against actual raw power.
Därför att varför då? Jo, därför att då tar man bort det enda som verkligen kan stå emot den råa styrkan.
Why? Because if truth doesn't exist, then power is all there is.
Varför? Jo, om inte sanningen finns så är det bara makt som existerar.
The atheist philosopher Friedrich Nietzsche pointed this out centuries ago.
Den ateistiska filosofen Friedrich Nietzsche han påpekade det för på 1800-talet.
What was it that allowed the Czech playwright Václav Havel to stand up against the might of the Stalinist Soviet regime?
Vad var det som fick Václav Havel, den tjeckiska författaren, att stå emot den stalinistiska regimen?
He didn't have tanks, he didn't have guns, he didn't have an army.
Han hade ingen armé, inga tanks, inga vapen.
He used the only thing that was at his disposal, truth.
Han använde det enda han hade tillgång till, sanningen.
Appealing to truth, he spoke out courageously against a system that tried to compel people to live within a lie.
Med användning av sanningen så stod han modigt upp och talade emot den regim som ville att människor skulle leva i enlighet med en lögn.
The novelist Alexander Solzhenitsyn was also a victim of the Soviet regime.
Författaren Alexander Solzhenitsyn var också en sovjetisk regimfånge och ja.
And he wrote that one word of truth outweighs the entire world.
Och han skrev att ett enda ord av sanning det överväger hela världen.
How enormously significant then the words of Jesus Christ, "You shall know the truth and the truth shall set you free."
Hur viktigt är det, betydelsefullt är det inte Jesus ord att säga ni ska känna sanningen och sanningen ska skänka er frihet.
There can be no freedom without truth.
Det kan inte finnas någon frihet utan sanning.
Now that's true at the political level, but it's also true at the level of the human heart.
Det är sanning i politiken, men det är också sant när det gäller mänskliga hjärtat.
There's a very cute story told in India about a little boy who had a bag of marbles.
Det finns en liten söt indisk berättelse om en pojke som hade en liten påse med kulor av stenkulor.
Now one day this boy was eyeing off his sister's candy, his sister's sweets.
En dag så såg han systerns godsaker.
And he said to her, "If you give me all your candy, I'll give you all my marbles."
Och han sa, om du ger mig alla dina sötsaker så ska du få alla mina kulor.
She gave it some thought and eventually agreed to the trade.
Okej, så hon gick med på byteshandeln.
So he took all her candy and then he went back to his room to bring his marbles.
Han tog alla hennes godsaker och gick till sitt rum för att hämta de här kulorna.
But the more that he admired his pretty marbles, the more reluctant he came to give all of them up.
Men ju mer han tittar på sina vackra kulor, desto mer tveksam blev han att ge dem allihopa till systern.
So he took the best of them and put the best of his marbles under his pillow.
Han tog de bästa kulorna och la dem under kudden.
And then gave the rest to his sister.
Och resten gav han till systern.
Now that night his sister slept soundly.
Den natten så sov systern gott.
While he turned and tossed in the bed restlessly, unable to sleep.
Medan han snurrade runt i sängen och kunde inte somna.
And thinking to himself, I wonder if she gave me all the candy.
Och tänkte, undrar om hon gav mig alla sötsaker.
Now truth brings freedom, but the opposite is true. Lies lead to captivity.
Sanningen ger frihet, men motsatsen gäller också att lögn leder till fångenskap.
Now we prefer freedom to slavery, but we don't always prefer truth to its opposite.
Vi föredrar frihet framför slaveri, men inte sanning före lögn. Ja.
Now, how many of you are familiar with the philosopher Aristotle?
Hur många av er känner till Aristoteles?
Okay. Aristotle in his book Politics asks us to imagine the perfect person entering into society.
Han skriver i sin bok Politik om att vi ska föreställa oss den perfekta människan som kommer in i samhället.
Someone who's morally perfect, nothing to hide.
Någon som är moraliskt perfekt och inte har någonting att dölja.
A sort of God among men who would see the truth as it really was and speak the truth as it really was.
Som en sorts Gud bland människor som ser sanning som den är och talar sanning till alla människor.
And Aristotle asks, what would our society do with such a person like that?
Och Aristoteles frågar, vad skulle vårt samhälle göra med en sån människa?
And his conclusion is, we would probably ostracize him or kill him.
Och hans slutsats blev att vi kommer troligen att stöta bort honom eller sätta honom i fångenskap eller döda honom.
Imagine if somebody knew the complete truth about you, everything.
Tänk dig att någon vet den fullständiga sanningen om dig, allting.
If they could look into your eyes and see everything you've ever done and everything you've ever felt.
Om du kan titta in i dina ögon och veta allt du någonsin tänkt och allt du någonsin känt.
And everything you've ever thought.
Och allt du någonsin tänkt eller gjort.
Would you feel comfortable in the presence of a person like that?
Skulle du kännas bekvämt i närheten av en sådan människa?
No, you wouldn't. Neither would I.
Nej, det skulle ni inte och inte jag heller.
Truth can be incredibly uncomfortable.
Sanningen kan vara okomfortabel.
Jesus spoke about this in the passage that we read earlier when he said the light shines in the darkness but people prefer the darkness.
Som Jesus sa tidigare att om människor att ljuset lyser i mörkret men människorna föredrar mörkret.
Because if you step into the light our evil the dark sides of our character might be exposed.
För om vi kliver ut i ljuset, då kommer ju kanske våra mörka sidor att vara synliga.
Light is uncomfortable because light reveals, light exposes.
Ljus kan vara okomfortabelt därför att det är avslöjande.
Jesus is exactly like the person that Aristotle described.
Jesus är exakt som den här människan som Aristoteles beskrev.
God amongst men, light of the world.
Gud bland människorna, ljus bland människorna.
Not merely one who spoke the truth, but the supreme embodiment of truth.
Inte bara en som talade sanningen, utan en som var sanningen, förkroppsligade sanning.
And exactly as Aristotle predicted, many rejected him, many hated him. He was even killed.
Och precis som Aristoteles förespådde, många hatar honom, många försköt honom och han blev dödad.
But there were also many who loved him.
Men det fanns också många som älskade honom.
And how was it that those who loved him were able to withstand the gaze of someone who knew everything that they had ever done?
Men hur kunde de som älskade honom uthärda hans blick, han som såg allting?
How could they not be afraid in that light?
Hur kom det sig att de inte blev rädda i det ljuset?
And the answer that the Bible gives is love.
Och svaret som Bibeln ger är kärlek.
The Bible says perfect love drives out all fear.
Som Bibeln skriver, den perfekta kärleken fördriver rädslan.
Jesus has the ability to shine a light into the depth of your heart and see the parts of you that you wish no one would ever see.
Jesus har förmågan att kasta ljus in i ditt hjärta och se saker och ting inne i dig som du inte vill att någon enda människa ska känna till.
At the same time, he cannot help loving you with an everlasting love.
Och samtidigt kan han inte låta bli att älska dig med en evig kärlek.
Because in Jesus Christ, truth equals love, and love equals truth.
För i Jesus så är sanning lika med kärlek, och kärlek är lika med sanning.
In other words, truth and love are not merely abstract concepts.
Alltså, det är inte bara abstrakta konstruktioner, kärlek och sanning.
They exist because they are ultimately rooted in a person.
De existerar för att de är djupt rotade i en person.
Truth and love coalesce in Jesus Christ.
Sanning och kärlek förenas i Jesus Kristus.
If I was to go up to the university and say, what is the greatest virtue?
Om jag skulle komma upp till universitetet och säga, vilken är den största dygden?
The answer would commonly be tolerance.
Svaret skulle oftast bli tolerans.
But if you were to ask people 100 years ago what the greatest virtue is, the answer would have been love.
Men om du hade frågat för 100 år sedan så skulle svaret ha varit kärlek.
Tolerance is a poor substitute for love.
Tolerans är ett dåligt substitut och dålig ersättning för kärlek.
The words I love you have a very different meaning to the words I tolerate you.
Jag älskar dig betyder något helt annat än jag tolererar dig.
The philosopher Chris Jammy wrote that tolerance is not infinite patience but slain patience, patience that has lost its hope and love that is thrown in the towel.
Chris Jammy, filosofen, skrev att tolerans det är inte det en vad ska jag säga slain patience. Ja, beseglat tålamod, en tålamod som har förlorat sitt hopp och sin kärlek.
And the great writer G.K. Chesterton defined tolerance as the appalling frenzy of the indifferent.
Ja, okej, okay. Den likgiltiga människans totala förvirring.
I'll pray for the spiritual gift of interpretation.
Yeah.
Now, God does not merely tolerate you.
Det är inte så att Gud bara tolererar dig.
God is not indifferent towards you.
Gud är inte indifferent och vad heter likgiltig inför dig.
The Bible says God loves you.
Bibeln säger att Gud älskar dig.
He loves you truly.
Han älskar dig verkligen.
And he truly loves you.
Och han älskar dig. Det är full sanning att han älskar dig.
God is the only being in the universe who can satisfy the deepest desire of the human heart.
Gud är den enda existensen i hela universum som kan tillfredsställa de djupaste längtan i en människas hjärta.
Which is to be fully known and yet still fully loved.
Vilket är att vara fullt känd och samtidigt fullständigt älskad.
Christ sees your heart and my heart and he doesn't reject you.
Kristus ser ditt hjärta och mitt hjärta, men han förskjuter oss inte.
God through Christ offers to forgive us for the dark sides of our character.
Gud genom Kristus erbjuder sig att förlåta oss för allt mörker i våra hjärtan.
And to rescue us from our demons of addiction and selfishness and shame and guilt.
Och för att frälsa från alla demoner som med droger, självförakt och skam.
And that's why Christianity calls it good news.
Och det är därför som man talar om kristendom som goda nyheter.
It's actually beautiful news.
För vackra nyheter, för att vara ordagrann.
If you don't mind being rescued.
Om du inte bryr dig om att bli har något emot att bli räddad.
And hearing the truth that we need rescue.
Och att höra sanningen att vi behöver bli räddade.
I remember the utter embarrassment that I felt as a 7-year-old boy at the beach in Australia one day.
Jag kommer ihåg på stranden i Australien som 7-åring den blygsel jag kände.
Two teenage girls rescued this 7-year-old boy, me, from being dragged out to sea.
Två tonårsflickor räddade mig som 7-åring från att dras ut med strömmarna i havet.
I was on a little blow-up canoe struggling to paddle back into shore as the current was taking me out.
Jag satt på en liten uppblåsbart kanot och paddlade samtidigt som strömmarna drev mig längre och längre ut.
And if these two girls hadn't noticed my situation, I would have been way out at sea.
Om de här två flickorna inte hade sett min situation så hade jag varit långt, långt ute till havs.
I didn't want to be dragged out to sea, but I didn't want to be rescued by two girls either.
Jag ville inte bli dragen ut av strömmarna i havet, men jag ville inte heller bli räddad av två flickor.
I was so embarrassed, I didn't want to acknowledge the truth that I needed their help.
Jag skämde så att jag ville inte se sanningen att jag behövde deras hjälp.
So I said, go away, leave me alone.
Så jag sa, lämna mig, stick härifrån.
But thankfully they ignored my 7-year-old pride, grabbed the boat and pulled me back into shore.
Men tack och lov så brydde mig inte om min 7-års stolthet, utan de tog tag i kanoten och räddade mig.
That was hard truth that I needed rescue.
Det var en hård sanning att jag behövde en räddning.
In Christianity there is hard truth that we are far more spiritually and morally broken than we could possibly imagine.
Och i kristendomen så får vi se att vi är moraliskt mycket mer illa ute och andligt än vad vi tror.
But there is also beautiful love that we are far more precious to God than we could ever possibly have imagined.
Men det finns också en fantastisk kärlek, och att vi är mycket mer dyrbara i Guds ögon än vi någonsin kan tänka oss.
Jesus once told a parable about a lost coin.
Jesus berättade då en liknelse om ett förlorat mynt.
This coin was so valuable to the lady of the house, and she was searching everywhere for this one valuable coin.
Det här myntet var så värdefullt för den här kvinnan i huset, så hon sökte överallt efter det.
Do you know it's possible to be incredibly lost yet incredibly precious?
Det är alltså möjligt att vara totalt borttappad, förlorad, men oerhört dyrbar.
The story is told about a little girl whose parents warned her time and time again never to wander off into the woods that bordered their farm.
Det berättas en historia om en liten flicka som fick höra av sina föräldrar aldrig gå in i skogen som fanns nära deras gård.
The parents told her the woods are dangerous, it's very easy to get lost.
De sa att i skogen är det farligt, det är mycket lätt att gå vilse.
But one day the little girl decided that she wanted to explore all the dark secrets of the forest.
Men en dag bestämde flickan att hon skulle undersöka alla mörka hemligheter i skogen.
But the farther she wandered, the denser it became until eventually she was completely lost.
Men det längre in hon kom, desto tätare blev det, och till slut var hon helt vilse.
And as the darkness descended, fear gripped her heart.
Och när mörkret kom så kände hon skräck och ängslan i hjärtat.
And all her screaming and her sobbing only wearied her until she fell asleep on the forest floor.
Och allt hennes gråtande och all hennes skrik, det gjorde henne bara tröttare och oroligare. Till slut somnade hon.
Meanwhile, friends and family and volunteers who'd been searching the woods had to call off the rescue because it was too dark and too dangerous.
Men under tiden så hade vänner och frivilliga och familjen som var tvungna att avbryta sökandet för det blev för mörkt och för farligt i skogen.
Everyone came back, all except for her father. He could not give up searching.
Alla gick tillbaka utom pappan, som han kunde inte låta bli att fortsätta att söka.
Early the next morning the girl woke to the first ray of sunlight just to see her father running towards her.
Tidigt på morgonen så vaknade flickan med de första solstrålarna för att samtidigt kunna se pappan komma springande mot henne.
And she threw her arms out to him and as he wrapped her up in his tight embrace, she repeated over and over, "Daddy, I found you. Daddy, I found you."
Ja, och när hon kramade om pappan och när han tillsammans stod där så sa hon gång efter gång, "Pappa, jag hittade dig, jag hittade dig."
And the Christian message is that the love and acceptance that your heart searches for is ultimately found in a person who's already sought you.
Och det kristna budskapet är att det ditt hjärta längtar efter, den acceptans, den kärlek du innerst inne söker efter, det finns hos en människa som redan har funnit dig.
As we read in the passage this morning, God so loved the world that he sent his only son Jesus Christ into the world, not to condemn it, but to rescue it.
Som vi läste i texten tidigare, att så älskade Gud världen att han sände sin son, inte för att döma den världen utan för att rädda den.
And that whoever believes in him will not perish at the end of life, but will know from now eternal life.
Och att alla som älskar honom kommer inte att förgås utan kommer att få ett evigt liv.
This is the good news, that there is acceptance and forgiveness with God available through Jesus Christ.
Det är det goda budskapet, det glada budskapet, att det finns en acceptans och en kärlek i Jesus Kristus.
And all it takes from us is a willingness to acknowledge the truth that we need rescue.
Och allt det krävs av oss, det är en villighet att acceptera att vi behöver en räddning.
Spiritual rescue, forgiveness.
Andlig räddning och förlåtelse.
And a willingness to trust enough to accept the love and the forgiveness that he offers us in Jesus Christ.
Och en villighet att tillräckligt tro för att acceptera och ta emot den förlåtelse och kärlek som Jesus.
And that invitation is open to everyone. No one is off limits to God's love.
Och den invitationen är öppen för alla. Ingen är utesluten.
Later in this service we're going to have an opportunity for people to come up and receive prayer.
Senare i den här gudstjänsten kommer vi ha möjlighet för folk att komma fram och få förbön.
And if you want to know that love in your life even more than you do now.
Och om du vill känna den här kärleken i ditt hjärta ännu mer än du gör nu.
Take advantage of that opportunity to be prayed for.
Utnyttja den här möjligheten att få förbön.
And some of our team will also love to come and pray with you as well.
En del av vårt team kommer också att gärna komma och be för er.
It's our privilege. Praise be to God.
Det är vårt privilegium. Ära vare Gud.
Amen.
Amen.